Hej, jag heter Jonas Ulbäck och det här är Karlavagnspodden. I det här avsnittet så talar jag med lyssnarna om ett råd de har fått som på olika sätt har förändrat deras liv. Och det är egentligen otroligt vad ett litet råd på vägen kan göra en sån stor skillnad för en annan människas liv. Hör själv och lär i det här avsnittet. Varmt välkomna! Jag har haft den stora förmånen under de senaste åren att intervjua och träffa hundratals människor i min podcast. Många av de här är över 90 år och flertalet har till och med passerat 100-strecket. Och när man pratar med en människa som har levt i över ett sekel så märker man ganska snabbt att det är sällan de pratar om de här stora prestationerna. Eller säg de här händelserna som har hänt i livet, utan de här människorna kommer tillbaka till andra människor som de har mött. Och till de ord som de har burit med sig livet igenom. Och det är det här som jag vill prata med er om ikväll. Jag har bland annat träffat en äldre man som berättar för mig om att man ska vara snäll mot människor på vägen upp, för man möter dem på vägen ner igen. Och det där är ju ett råd om ödmjukhet och att man vet aldrig när våra vägar korsas igen. Eller Ulla, 101 år gammal, som jag fick träffa här innan sommaren. Hon berättade för mig att du ska aldrig lägga dig osams med din älskade. Och det stämmer ju också, för vi vet ju inte hur många kvällar vi får tillsammans. Men ett annat möte som har gett mig avtryck som jag ändå vill dela med mig av, det är förra året när jag fick träffa Anna-Lisa, 103 år, hemma hos henne i Göteborg. Vi pratade väldigt mycket om hennes liv och det liv hon har levt, men vi kom också in på min farfar och relationen jag har och haft till honom. Och det jag berättade för Anna-Lisa då, det var att första gången och även den sista gången som jag sa till min farfar att jag älskade honom, det var på hans dödsbädd. Och där tittade Anna-Lisa på mig rakt in i ögonen och det känns som att hon såg igenom min själ och sa: Jonas, du måste våga. Och det där låter ju så enkelt, att egentligen så ska man ju bara våga genom livet. Men på något sätt så har de här orden följt mig. Våga, Jonas. Våga säga allt du känner och våga göra det där som du drömmer om. Våga följa ditt hjärta. Så ikväll så vill jag ju höra din berättelse, ditt livsråd. Vilka ord är det som har påverkat ditt liv? Och vem gav dig dem? Var det en förälder, ett syskon, en vän, en kollega eller kanske någon som du bara träffat en enda gång men som ändå har gjort en stor påverkan på ditt liv? Och nu har vi en tjej med oss vid namn Elin Amanda. God kväll, säger jag.
Ja, men god kväll.
Hej, vart någonstans i vårt avlånga land befinner du dig?
Jag befinner mig i en by i Jämtland som heter Kälarne.
Underbart. Vart är du på väg någonstans då?
Jag bor här.
Jaha, du ser. Men du rör dig framåt i måndagskvällen i mörkret där.
Ja.
Du, berättar för mig, Elin Amanda, vad har du för livsråd att dela med dig utav?
Men jag ringde till en syokonsulent i Bräcke för att jag ville börja plugga. Jag har alltid fått höra att jag inte kommer klara skolan och sånt här. Och då så sa hon till mig att du klarar nog mer än vad du tror. Och jag skrattade väl bort det där lite, men hon hade nog rätt, för att jag tog mig in på utbildningen som jag ville sen.
Men på vilket sätt har det blivit felbedömd, menar du?
Nej, men de har alltid egentligen sagt under hela min skolgång att det kommer inte bli något folk av dig. Du kommer inte klara dig, liksom, för att jag har alltid haft det svårt i skolan. Inte tyckt att jag var intressant, liksom. Mm. Men det blev folk av mig. Jag fick jobb här i den här byn där jag bor, och jag fick ett barn och jag har precis köpt hus och nu ska jag börja studera till undersköterska.
Vad fint, jag sitter med ett leende på läpparna här. Du, vad har syokonsulentens ord betytt för dig?
men det var äntligen någon som liksom lyssnade och typ så, verkligen så här peppade. Ja, men du kommer klara det här. Du kan mer än vad du tror.
Trodde du på hennes ord direkt när du hörde det, eller tog det tid innan det föll på plats?
Det tog tid. Jag hade inte ens tänkt att söka in till den här utbildningen förrän jag en kväll kände att ja, men vad fan, jag kanske ska ge ett försök. Mm. Går det så går det. Och så tog jag mig in.
Ja, det är så fint. Om du inte hade lyssnat på henne då, vad tror du, hur hade ditt liv sett ut nu i så fall?
Ja, jag hade väl fortsatt att jobba på som vikarie på mitt jobb där jag jobbar nu, men jag tror inte att jag hade tagit tag i det senare i sådana fall.
Mm. Har du någon gång tackat Sion för de här orden och rådet?
Nej, men jag tänker att jag ska göra det i höst när vi träffas igen.
Och om det är så att stjärnorna står rätt här den här måndagskvällen och den här Sion faktiskt lyssnar på det här programmet just nu, vad skulle du vilja säga då?
Men tack för att hon verkligen alltså lyssnade på mig och sa att jag nog klarar mer än vad jag trodde och att hon verkade så himla bra, liksom att hon verkligen trodde på de som ringde till henne. Mm.
Ja, det är vackert och jag är helt övertygad om att din historia också påverkar andra människor runt om i landet nu åt rätt håll. Kommer du själv ge samma råd till någon du stöter på framöver?
Ja, men det kommer jag absolut. Mm. Det kommer jag.
Man passar råden vidare. Jag är så glad att du dels ringde in och delade med dig av det här. Och framförallt är jag så genuint glad över att höra hur fint livet har blivit för dig.
Så, ja.
Jag tackar så jättemycket och önskar dig all lycka och allt gott här i framtiden.
Tack så mycket.
Tack snälla. Tack.
Tack. Hej.
Och här i Karlavagnen, hörni, så pratar vi om livsråd som har förändrat ditt liv. Och visst är det fascinerande hur vissa meningar ändå kan leva kvar i oss i flera decennier. Jag tror själv att de flesta av oss bär på ett livsråd som gång på gång i livet, lite där och lite där, dyker upp i huvudet. Kanske när livet känns svårt eller när man står inför ett viktigt beslut. Vi fick ju nyss höra Elin Amanda som berättade om en skolgång där ingen trodde på henne, men hennes Sios ord fick henne att återta kontrollen över sin självkänsla och lyckas i livet. Ärligt talat var inte ett öga torrt här i studion och jag vill ju höra fler såna här historier från er. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hjälpas åt att sprida goda råd och fina ord runt om i vårt land ikväll. Så låt mig höra om de där orden som har följt dig genom livet. Och vilket råd har du aldrig glömt och vad gjorde det med dig? Och nu har vi en kille vid namn Edvin med oss på tråden.
Ja, hej på dig Jonas.
God kväll Edvin. Vart befinner du dig i vårt land idag?
Jag befinner mig på Söder i Stockholm gör jag faktiskt.
Inte särskilt långt från mig. Vi sitter här och sänder på Södermalm också.
Är det så? Okej, vad kul.
Vad gör du den här kvällen?
Jag har precis hällt upp lite pepparmintste med min flickvän här och avnjuter en underbar kväll och lyssnar på Karlavagnen och dig Jonas.
Det glädjer mig. Vi pratar ju om livsråd ikväll Edvin. Vilket råd är du vill dela med dig utav?
Ja, alltså det här är ett livsråd som faktiskt kommer från serietidningen Helge via min far. För han brukade spara en liten seriestripp i plånboken där Edvin i Helge och Uffe heter han väl, eller Ulf, och de sitter vid en solnedgång och så säger de så här skulle man ha det. Och det har min pappa sagt till mig ända sedan jag var liten. Man måste påminna sig själv om att stunderna och de man har kanske just nu är kanske precis så bra som man alltid har drömt att de ska vara.
Ja. Och allt det här grundar sig då i Helge, en av Sveriges mest populära seriefigurer som via din pappa då landar i ett fint livsråd till dig. Varför tror du att din pappa gav just dig det här livsrådet?
Jag tror helt ärligt att det kommer från hans egna erfarenheter av att kanske inte vara så duktig på det. Han har pratat en gång om att han ibland brukade önska att sommaren kom om och om igen hela tiden och satt hela hösten och längtade efter sommaren. Men så märkte han att då försvinner ju massa höstar och höstmånar och vintermånar. Mm. Så att det gör att man kanske stannar upp en kanske en ruggig höstmorgon och tänker, ja, så här skulle man ha det. Det är ganska bra ändå.
Ja, det är ju fantastiskt. Hur skulle du säga själv att det här rådet har påverkat dig?
Alltså jag tror det har gjort mycket. Jag var precis en vända på västkusten här och hälsade på lite familj i Lysekil och på Klädesholmen. Och då när jag låg där på en klippa så tänkte jag så här på det.
Mm. Vill du stänga av radion i bakgrunden bara så hör jag dig lite bättre och får svenska folket ta del av din ljuva stämma här på kvällskvisten?
Ja, möjligt. Ja. Jag sa att jag njöt verkligen av och tänkte på det här livsrådet när jag var i Lysekil och låg på klipporna och tänkte så här skulle man ha det. Mm.
Finns det någon annan period i ditt liv eller någon så här särskild händelse där du också har lyft fram det här livsrådet? För det handlar ju ändå om att stanna upp och leva i nuet.
Ja, alltså jag tror att det här leva i nuet-grejen har verkligen gjort. Jag gjorde ett vägval där jag valde att satsa på en rolig karriär och istället för att kanske plugga på det jag kanske trodde att jag var tvungen att göra. Mm. Och då tror jag verkligen att det var en viktig del i att göra så precis som du säger, och det är liksom att stanna upp och tänka, vad vill jag, vad är bra, vad är det jag tycker är kul, och tänka att när man står där och gör det man vill så är det så här, ja, så här skulle man ha det, så här skulle man bli det.
Om det är några lyssnare där ute nu som lyssnar på det du säger och kanske står inför det här vägvalet i livet nu men kanske inte riktigt har det här självförtroendet och tron på sig själv att ta steget. Vad skulle du vilja säga till dem?
Kom ihåg att det kanske är ganska bra där du står också precis i det här vägvalet. Alltså, det kan vara ganska lugnt också, men våga ta den där svängen som kanske verkar krånglig men som jag lovar kommer vara bra på andra sidan när det väl kommer fram.
Ett underbart och fint livsråd. Jag ser Helge framför mig när han då säger att ja, så här skulle man ha det. Jag är jätteglad att du ringde in till oss här ikväll, Edvin. Så får du dricka ditt te med gumman där hemma och så önskar jag dig en trevlig kväll.
Ja, men underbart. Tack Jonas.
Tack. Vi har en kille vid namn Mikael med oss nu.
God kväll Jonas.
Hej Mikael. Härnösand får jag till mig. Vad händer där ikväll?
Ja, det vet jag inte, men här ute i Gustavsvik 3,5 mil norr om Härnösand är det lugnt och stilla.
det har du koll på i alla fall.
Ja, det har jag.
Ja, vad härligt. Vad har du utanför dörren nu? Hur ser det ut där du är?
Ja, jag sitter och tittar ut genom fönstret på en prunkande grönska och en höga kustenbro som börjar synas bättre och bättre nu eftersom lamporna tänds och mörkret faller på.
Fantastiskt, jag får en fin bild framför mig. Mikael, vi pratar ju om livsråd här ikväll. Vilket råd är det som du vill dela med dig utav?
Ja, det var faktiskt en Karlavagnspilot vid namn Lennart Gårdinger som jag pratade med på 80-talet. Och han brukade alltid i slutet säga, stå på er, annars kanske någon annan gör det. Och jag tycker det är ett bra råd som något.
Mm. Och det här är på 80-talet. Det har gått ett par år sedan dess. När under de här åren har du tagit fram det här livsrådet lite extra?
Ja, det är nästan varje dag alltså, va, då man har stått på sin ståndpunkt. Alltså, va. Inte halvstarrigt, men i alla fall det jag tycker är värt att hålla fram. Alltså.
Mm. Ja, det kan ju vara lyssnare runt om som kanske inte har den styrkan att stå på sig i situationer där livet känns pressat. Det är väl självklart att ett sånt här livsråd, lite med glimten i ögat måste jag säga, att annars kanske någon annan gör det, är fint. Men vad skulle du vilja säga till de här personerna?
Ja, jag har ju fått ett råd av en nyligen, sedan 3 år tillbaks, god vän som säger att lev i nuet, Micke. Slappna av och flaxa inte omkring i det förflutna och framtiden. Men jag har ju faktiskt upplevt SMHIs 5-dygnsprognoser, så lite håller jag på att flaxa i både det förflutna men också i framtiden faktiskt.
Vill du utveckla, jag vet inte om det bara är jag, men vad menar du med att du har levt i SMHIs 5-dygnsprognoser?
Ja, det är faktiskt så att jag brukade lyssna på det alltså klockan 21.50 alltså. På måndagar och torsdagar brukade det ju alltid vara 5-dygnsprognoser, men idag är det i stort sett bara till kvällen därefter, alltså morgonkväll, och sedan då är det mer eller mindre antaganden eller spekulationer eftersom vädret kan slå om väldigt snabbt nu i dessa tider.
Det är ju en fantastisk metafor måste jag säga. Jag förstår dig nu. Det blir ju lätt att man hela tiden kollar på prognoser och blickar framåt på kommande dagar och veckor, månader och år. Och man planerar för framtiden, men man glömmer bort att leva i nuet. Och mitt i det där kanske flaxar runt i det förflutna också, som du säger. Så, ja, det där tar jag verkligen med mig. Jag ska inte leva i någon 5-dygnsprognos från SMHI här, inte.
Nej, men Confucius brukar säga att man ska ha ett öga på det förflutna och ett öga på framtiden. Och så sinnet alltså på nuet. Ungefär som att man har en vattendelare framför sig, alltså där det förflutna och framtiden smälter samman. Mm.
Hur lever man i nuet då, Mikael?
Ja, hur man lever i nuet, ja, det är egentligen ganska enkelt. Det är bara helt enkelt att se till att man får vardagen att gå ihop. På sommaren klipper man sin gräsmatta, till hösten ansar man trädgården, på vintern skottar man lite snö och på våren arrangerar man ång både inomhus och utomhus. Och sen då ser man efter då vad de styrande hittar på för dumheter egentligen för en och leva efter. Jag menar, nu är det ju valår också och jag är bara en vanlig enkel väljare som ska förtidsrösta i år, och jag hoppas på förändringar, nya bättre förändringar än vad vi har haft de senaste 8 åren.
Förstår det. Politiska får vi lämna utanför just det här programmet,
ja,
Mikael, såklart.
Det gör
det. Men jag tar... Vill du bara en gång för oss igen upprepa ditt råd som du snappade upp här på 80-talet från en Karlavagnspilot?
Ja, alltså stå på er alla, annars kanske någon annan gör det. Och så mitt eget, lev i nuet och gör så gott ni kan utav det.
Jag älskar det, Mikael, och jag är så glad att du ringde in. Vilken underbar energi. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll här och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
Ja, tack så mycket Jonas, och jag hälsar till Selma också i Slussen.
Ja, då hälsar vi Selma här också. Och nu har vi en kvinna vid namn Margareta Berg med oss. God kväll kära Margareta.
Hej.
Hej. Du, berätta, vart i landet befinner du dig?
I Eksjö, den lilla trästaden.
Ja, i Småland va?
Ja, med mycket kultur. Ja. Just avslutat att tro.
Fantastiskt. Mm. Vad gör du ikväll då?
Nej, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
Vad härligt. Sällskap på kvällskvisten.
Ja, jag är ju så gammal så jag har inte ut att göra.
Får man fråga hur gammal du är?
Ja, jag är 86 år.
86 år gammal? Mm. Ja, vad härligt att du ringer in till oss. Vi pratar ju om livsråd här ikväll, Margareta. Och du med dina 86 år på nacken måste väl ha stött på många livsråd genom ditt liv. Vad vill du berätta om idag?
Den viktigaste, det är ju ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Den läser jag inom mig nästan varje dag.
Är det någon form av bön det här?
Ja, det är en bön. En italiensk bön. Mm. som kommer, ja, kanske från 1800-talet eller någonting sånt.
Oj. Hur kom den här bönen till dig från början?
Det var genom att jag drack för mycket alkohol och var på nämndemansgården nere i Skåne i Vläntarp i ungefär 2 månader. Och där var de just stenhårda. Man tyckte först att det var besvärligt, men en helt fantastisk inrättning, denna nämndemansgården, som jag verkligen rekommenderar om man har problem med alkohol. Mm. Så jag har inte druckit en droppe alkohol sedan 2001.
Mm. Vad starkt av det. Vad var det som gjorde att du slutade dricka?
Det var att jag insåg ju att det går inte på det här viset. Jag hade ju relativt vuxna barn som... Ja, det började med när de flyttade hemifrån, eftersom jag blev änka när de var 5 och 8 år. Min dotter, hon studerade sen nere i Lund till kemi, teknikingenjör, och jobbade på Ångpannaföreningen i Göteborg, och gick bort när hon var 44 år gammal och hade 2 barn som var 9 och 11. Och själv var ju mina 5 och 3 när de... Nej, 8 och 3. Mm. 8 och 5 var då när min man gick bort.
Mm.
Och sen så min son, han flyttade till Chicago. Och när han var på fotbollsträning med den äldste sonen, och han kom tillbaka, han var född 2009. Mm. Då sov pappa. Då hade han fått hjärtinfarkt.
Nej.
Så att då gäller det att man tar till någonting. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mm.
Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Mm.
Och när min son gick bort då... Ja, jag mådde väldigt dåligt då. Och hade ju inga barn hemma som jag måste tänka på. Men jag hade ju mina barnbarn.
Mm.
Och sen dess har jag inte... Ja, jag har ju blivit erbjuden terapi av läkare. Men det hjälper ju inte. Jag får ju inte tillbaka honom i alla fall. Utan det accepterar det jag inte kan förändra. Så det har tröstat mig.
Vad stark du är, Margareta, och jag förstår att de här orden, varenda liten bokstav i den här bönen, väger så tungt i ditt hjärta och i ditt liv, och jag förstår att du har gjort den förändringen som du har gjort. När din son går bort, vad händer inom en person då?
Ja, det händer att det raserar. Vi har ett fint ett gammalt torp utanför Eksjö som min pappa gjorde i ordning. Och det sista han sa innan han, det var ju pandemi och så att vi hade ju inte kunnat se så ofta på sista tiden, men i årsskiftet 2021-2022.
Mm.
Så var de hemma i Eksjö i alla fall, och vi åkte spark på sjön och då så sa han, nu gör du inte av med det här. Men då visste jag ju, och han visste ju inte heller, att han inte skulle kunna hjälpa till med det. Mm. Men en gammal sommarstuga är inte enkelt att sköta, så att det raserar att jag kanske inte kan ha den kvar. Jag vet inte om de här pojkarna som bor i USA. Den ena, han går på Stanford universitetet och är duktig fotbollsspelare och ska läsa där nu. Och den lilla killen, han har bott kvar i Chicago.
Jag förstår.
Med sin mamma.
Men jag tänker, Margareta, hur du har både varit med om din mans bortgång när dina barn var väldigt unga, och även din son. Och oavsett hur grymt det är, så är ju döden en del av livet på något sätt, och ibland kommer det i tid och otid. hur tar man sig igenom ett dödsfall av en sån närstående? Vart finner du styrkan?
Ja, det är väl... Ja, det är så att jag är det bästa utav det jag kan råda över. Men jag har ju blivit erbjuden av en fantastisk tysk läkare här i Eksjö. Hon är helt underbar. Mm. Att jag kan ju få terapi och så, men jag vet ju, det hjälper ju inte. Jag får inte tillbaka Mattias i alla fall. Mm. Så att jag vill inte sitta och kallprata eller några psykolog, utan därför så berättar jag så här istället. Mm. Att jag inte håller inne med att han är borta och att jag måste försöka göra det bästa av situationen som den är.
Jag är evigt tacksam att du ringde in, Margareta, och var så givmild och berättade en del av din livshistoria här i Karlavagnen ikväll. Och jag hoppas och tror att det är många andra ute där som lyssnar som finner styrka i det här. Vill du bara avsluta en sista gång, för jag vill ta till mig de här orden verkligen och läsa upp i lugn och ro.
Det är så att det börjar med Gud, men eftersom jag inte tror, utan jag är agnostiker, ja, en som söker istället. Då läser jag, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Världens största tack till dig, Margareta. Jag önskar dig all gott och ha en fortsatt fin kväll här.
Ja, tack. Tack. Detsamma. Lycka till med.
Ja, tack. Hej då. Och här i Karlavagnen ikväll så är det jag, Jonas Ulbäck, som ger er sällskap. Och vi pratar ju om livsråd som har både påverkat och förändrat ditt liv. Det är starka historier som kommer in. Ni är jättefina som hör av er till mig. Framför mig här nu i studion har jag en dialogredaktör med ett brett leende på läpparna. Vi har Hugo Mattisson Kittel. God kväll får jag säga här.
God kväll.
Här är du med i sändning nu och du har ju koll på lite grann vad som händer i sociala medier, va?
Ja, precis. Vi finns ju på Facebook och Instagram och man kan ju också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så är det jag som hämtar in era historier.
Ja, för det flyger ju in livsråd till höger och vänster här. Ja. Är det något särskilt som du har snappat upp så där? Kan du...
Ja, det är mycket aktivitet på Facebook. Man kan gå in på vår Facebook-sida och följa diskussionerna. Vi har till exempel Kimme som skriver så här. Råd eller uppfostran och lärdom inom idrott, men som funkar i livet i stort. Det fick jag av min pappa på tennisbanan som barn i 6-7 års åldern när jag låg under stort mot honom. Vilket ju inte var konstigt och hängde läpp. Då lärde han mig att tennismatchen aldrig är över förrän sista bollen är slagen. Du kan ju ligga under med 0-6, 0-6, 0-5 och 0-40 men ändå vända matchen och vinna. Innebörden är ju att inte ge upp, vilket jag burit med mig i livet. Frid över ditt minne, pappa. Båda höfterna bytta, bägge knäna bytta och en hjärtinfarkt, men jag står fortfarande upp. Ge aldrig upp och tänk på att ha rätt inställning, vilket är den positiva.
Vilken
skriver Kimme.
Fantastisk historia. Man ser ju han framför sig på något sätt här på tennisbanan och hänger lite läpp över att han får stryka farsan och sen så kommer de här orden som lever i han än idag. Är det någon annan som har skrivit något fint?
Ja, Barbro skriver så här. Hon skriver, du förstår, det är det du inte gör som du blir trött av. Sagt av min bästa vän och mentor, mormor Signe, när hon såg mina mangelkorgar med osorterad, ovikt och ostruken ren tvätt.
Varför känner jag mig så träffad i det här? Det är det du inte gör som du blir trött av.
Ja, jag kan också relatera till det där just med när man har tvättat och det är en stor tvättkorg.
Det är nästan så att jag hoppas att min kära sambo där hemma inte lyssnar nu, för då kommer hon nöta in det här i mitt huvud framöver. Väldigt fint och bra livsråd. Någon mer? Har du fått in någon mer?
Ja, vi har Annika som delar med sig av sin historia. Hon skriver så här. En klok kvinna sa till mig att börja studera. Jag var 44 när jag började. Det förändrade mitt liv totalt, men även min pension eftersom lönen blev högre. Jag hade jobbat 23 år i bageri. Sen 2008 arbetade jag som lärare till min pension 2025.
Ja. Det är aldrig för sent att ändra riktning.
Nej.
Och det handlar väl mycket liksom om det här att liksom stanna upp. Det är flera inringningar som har varit inne på det också. Att liksom våga göra förändringen. Ja. Att ta steget till det håll där man tror att hjärtat går.
Ja.
Ja, det är fint. Jag träffar många andra äldre i mina tidigare samtal som också liksom gjort stora förändringar i sitt liv efter pensionen också. Mm. Jag har vissa som alltid har drömt om att bli liksom skådespelare. Ja. Sen tar de tag i det när de är 67 och 70 ja. Och håller på med det liksom än ja. Idag.
Då har man ju tid också faktiskt, när man går i pension.
Ja, men det där är inspirerande. Mm. Ett medskick till alla som lyssnar också att ja, men våga göra förändringen som ditt hjärta säger.
Vi har också fått ett inlägg från Ann här. Hon skriver så här. När min kompis ringde till min mamma och undrade om inte Ann hade lust att komma till Jämtland och jobba som diskare på ett pensionat som hon jobbade på. Mm. Det var 80 mil hemifrån och jag sa nej, det vågar jag aldrig. Då tittade min mamma på mig och sa: du är dum om du inte åker. Jag åkte och sen vågade jag allt möjligt. Nu senast en 3 månaders resa med min dotter, skriver han.
Följer också med livet igenom.
Ja.
Också intressant där om det är äldre som lyssnar, eller föräldrar, eller mor- och farföräldrar som lyssnar. Att är det så att de orden som ni väljer till de yngre och till era barn, det kan sitta i livet igenom. Så välj dem med omsorg och våga pusha de yngre åt rätt håll i livet.
Ja, precis. Det finns ju, vi har ett annat inlägg från en annan kvinna som också heter Ann. Hon skriver så här: min mormor sa, du ska lära dig att dansa och att spela ett instrument. Sen kommer du ha roligt i hela ditt liv. Danser kan jag en massa olika och gitarren klinkar jag på till katternas och grannarnas fasa. Men övning ger ju färdighet, sägs det. Jag sjunger hellre än spelar och ja, jag har haft roligt för det mesta. Så nog hade hon rätt, lilla mormor.
Ja. Hon nöter på med instrumenten och sånt.
Ja, precis.
Ja. Är det någonting som kom in på mejlen sådär som du kan...
Ja, vi har fått ett mejl här från Erik. Han skriver så här: hej, jag jobbade i London på 80-talet. Där hade jag en chef som jag gick till för att få hjälp med ett problem. Han sa... Erik, don't come to me with your problem, come with the solution. Alltså, kom inte med ditt problem, kom med en lösning.
Mm.
Det lärde jag mig att alltid först försöka hitta en lösning på ett problem jag stött på.
Ja. Det är underbart. Vilken otrolig kraft det finns där ute på internet, som det är så fint heter. Tack snälla för att du kom in och berättade lite grann. Här i Karlavagnen ikväll är jag, Jonas Ulbäck, som ger er sällskap. Och vi pratar ju om livsråd som har påverkat ert liv eller ditt liv. Och slussen är öppen fram till midnatt. Ni ringer in till mig på 020 22 10 30. Jag vill ju ta del av de här livsråden som du sitter inne på. Jag själv har... egentligen fått hört från mina föräldrar att jag redan som liten alltid varit rädd för döden. Jag har fått höra att jag kunde vakna under nätterna, att jag ligger och skriker i sängen att jag vill inte dö, och mina föräldrar har fått kommit in och tröstat mig. Och den här rädslan har väl följt mig genom livet, och jag har under min vuxna ålder försökt handskas med den på bästa möjliga sätt. Och när jag fick möjligheten att prata om det här vid ett tillfälle ihop med min kära mormor som fortsätter i livet, så tittade hon på mig och sa så att alla våra dagar är räknade och man får vara glad för varje dag som går. Och sen hon har sagt det till mig, så har hon egentligen fortsatt upprepa det här vid flertal tillfällen när vi har sett. Så faktiskt så har de här orden hjälpt mig att skapa någon form av distans till både livet och döden i sig. Och tankesättet gör att jag kanske oroar mig mindre för vad som komma skall. Och kanske kan landa i en trygghet i att allt redan är förbestämt. Så med det sagt så vill jag säga att jag är genuint nyfiken på att få höra fler livsråd från er där ute. Och nu ringer det på luren här igen. Vem är det jag pratar med?
Nu pratar du med Eva i Hälsingland.
Hej Eva i Hälsingland. Vad kul att du ringer mig så här 23:18 en måndagkväll.
Ja, jag kände att ska jag skriva? Nej, jag måste ringa.
Ja, och jag är jätteglad över att du ringer in. Vad pysslar du med i Hälsingland en kväll som denna?
Ja, för tillfället så gör jag inte så mycket egentligen. Men jag brukar ha kalavagnen på så här dags. Så att då tänkte jag, nej, nu passar jag på.
Tack snälla. Vad har du på hjärtat då? Vi pratar ju om livsråd.
Ja, jag hör till dem som är född med någonting som kallas för segerhuva.
Segerhuva?
Ja, och det är inte så många som vet vad det är för någonting.
Jag vet inte.
Nej, och det var det jag tänkte. Nej, men jag måste få berätta det för fler.
Ja.
Alltså, när man föds så har man fortfarande fosterhinnorna kvar på kroppen. Och jag hade mina som en liten badmössa ungefär.
Mm.
Och det betyder tur. Och barnmorskan var jättenoga med att säga till min mamma då att tala om för flickan att hon är född med segerhuva. Så hon har tur hela livet igenom.
Ja.
Och det har jag fått höra om och om och om igen. Och när jag var i tonåren så tyckte jag naturligtvis att det var jättelöjligt. Men jag tror att när man får höra det gång på gång, att du är född med segerhuva, du är född med tur, då liksom så lever man livet efter det. Och jag har gjort det.
Det där tycker jag är intressant. Det är ju, det är klart att man, tur är ju en definitionsfråga på något sätt. Om man förtjänar det eller om det blir. Men just det här, om du ända sedan din barndom under tonåren då har gång på gång matats in med att du har tur och medvind i livet, då finns det ju något liksom tankens kraft i slut att du kanske attraherar den här turen på något sätt. Vad tror du?
Ja, jag tror det. Jag tror att man ser inte svårigheterna på samma sätt, va? Nej. Utan man utgår ifrån att nej, men det här fixar jag.
Ja. Det är liksom som någon form av positiv affirmation, att man hela tiden säger positiva saker och ser positiva saker, så kanske det man attraherar i livet på något sätt.
Och ibland när det går tokigt så tänker man så här, vad sjutton också, jag är ju född med segelhuvud, det ska gå. Ja, och det, så gör jag det.
Det skapar också någon liten jävla anamma i det på något sätt.
Det tror jag också.
Ja. Jag måste ändå fråga, för att innan du ringde in här nu så hade jag ingen aning om vad det här med segerhuva var. Nu förstår jag ju, men när i livet förstod du vad de egentligen menar med det här med segerhuva?
Ja, det har jag nog ingen aning om, och på den tiden när jag föddes, då googlar man inte.
Jag förstår.
Det kan man göra nu. Men jag vet att jag har sagt det flera gånger. Äsch, jag är född med segerhuva, va? Vad är det för någonting?
Mm.
Ja, och så har jag fått berätta det då, eftersom mamma har berättat det för mig.
Ja. Finns det någon särskild händelse så där när du blickar tillbaka på ditt liv där du verkligen har tagit fram den här positiva affirmationen som liksom har hjälpt dig med segerhuva?
Nej, jag tror att hela jag är sån bara, att jag bara utgår från att det blir bra.
Det är ju fantastiskt. Tänk om alla hade den inställningen i livet. Vad mycket finare världen hade varit då.
Ja, jag vet inte hur det påverkar andra. Men det är klart det påverkar ju mig och mitt sätt att vara med andra då, ja. Naturligtvis.
Du blir en positivare prick i vardagen för dem du har runt om dig.
Ja.
Men du, jag måste också fråga, för de som inte har en segerhuva då, har du något annat livsråd nu när vi väl är inne på tråden här till dem?
Ja, det var någon före mig som sa det på radio, hörde jag. Jag tror att om man alltså, när man får sina barn och de växer upp och man ger dem alltså det här positiva hela tiden, då tror jag att det är det som gäller alltså. Mm.
Jag håller med dig helt och hållet, Eva. Jag är jätteglad över att du ringde in, och jag hoppas att du får en jättefin kväll här med segerhuvan på dig.
Nej, den har jag tagit av för länge sedan.
Den är där mentalt i alla fall. Tusen tack, ja, Eva, för att du ringde in, och njuter vidare av sommaren här.
Ja, tack.
Tack, tack.
Tack tillsammans, hej.
Fantastiskt, segerhuva var på där för Eva i Bollnäs. Och en liten fågel i mitt öra viskar här att vi har någon som ringer in igen. Vem har vi på tråden?
Det är Vivian.
Hej Vivian.
Hej, hej.
Var ringer du ifrån då?
Stockholm, Hagsätra.
Vad härligt. Och du lyssnar på Karlavagnen denna kväll?
Alla kvällar.
Ja, fantastiskt. Ja. Vi pratar ju om livsråd här.
Ja.
Och så ringer du in. Vad tänker du kring det?
Ja, då tänker jag på min gamla farmor som jag älskade. Och hon sa alltid så här: om du håller dig till sanningen så behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt.
Nej. Vilket livsråd.
Ja, och jag försöker. Jag är 87 år nu, men jag försöker att göra som hon sa till mig.
Mm. Hur har det gått då, tycker du?
Ja, det har väl gått lite fram och tillbaka. Ska jag väl vara ärlig och säga. Ja.
Men du...
Men försöker, ja.
Du nämner din kära farmor här som du älskade. Vad hette hon?
Amanda Lucia.
Amanda Lucia, vilket fantastiskt fint namn.
Ja, och hon var född 1878.
Wow. Kan du beskriva er relation lite grann?
Ja, min farmor och farfar hade gård. Så fick vi ju mjölk därifrån då. Och varje vecka så cyklade jag då till farmor och farfar med de tomma mjölkflaskorna. Och så stannade jag där och så spelade vi lite kort och hon ju lagade god mat. Och sen när jag skulle cykla hem, då ringde jag till mamma och så sa jag såg en älg på vägen så jag vågar inte cykla hem. Så jag vill sova hos farmor och farfar.
Ja. Var det så att du såg en älg eller ville du egentligen bara krypa ner?
Jag ville bara vara hos dem, ja. Mm.
Vad var det bästa med farmor Amanda Lucia?
Farmor, hon var fostrande också. Det var ju därför hon sa så där till mig att man ska hålla sig till sanningen. Ja. Och när hon blev gammal då och min farfar gick bort, då ordnade min pappa så hon fick en lägenhet och bodde granne med oss. Mm. Och ja, jag glömmer aldrig min lilla farmor. Nej.
Nej. Är det något mer ord så där som hon har sagt som har berört dig som du har tagit med dig i ditt liv?
Nej, jag har väl... Nej, hon... Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej, hon sa mycket kloka ord till mig. Ja,
det känns som en klok kvinna. Om vi leker lite med tanken tillsammans att din kära farmor skulle sitta framför dig här ikväll, vad hade du velat sagt till henne då?
Ja, jag hade sagt att hon var nästan det bästa jag hade. Mm. Ja. Och hon kunde laga god mat och hon var glad och hon visade när hon var ledsen. Hon kunde gråta och ja, hon var en förebild. Ja. Mm.
På vilket sätt var hon en förebild? Kan du försöka förklara lite mer?
Ja, hon visade att hon man kunde vara både glad och ledsen och då fick man vara. Mm. Och när du vet hon heter Amanda Lucia så 13 december gissa om vi var lucier och vi var hos henne och kom på morgonen. Ja.
Självklart. Men det där tycker jag är så fint att man kan hitta inspiration hos någon äldre som liksom kan visa upp för de yngre att man faktiskt alla känslor är okej. Det är, ja. I dagens samhälle så ska det gärna vara på ett visst sätt att man ska hålla upp någon form av fasad. Så att, väldigt fint. Vad glad jag är att du ringde in till mig och berättade om din kära farmor Amanda Lucia.
Ja. Och jag är glad att jag fick berätta det här. Och Karlavagnen, ja, det är mitt favoritprogram. Jag är så gammal och jag sover när jag är trött och äter när jag är hungrig. Så det här är drömmen för mig.
Det låter som ett drömliv. Du får fortsätta njuta av kvällen här och tusen tack för att du ringde in.
Tack själv.
Tack. Hej då.
Hej då.
Nu har vi en man vid namn Kjell med oss här, tror jag.
Det är alldeles utmärkt. God kväll.
God kväll, Kjell. Vart någonstans i landet befinner du dig?
I Järfälla.
I Järfälla utanför Stockholm. Vad gör man i Järfälla en kväll som denna?
Jag har sett den bästa filmen som någonsin har gjorts i svensk historia. Alldeles nyss.
Nu blev jag nyfiken.
Jägarna 1.
Ja, se där. Den gamla klassiken. Hur kommer det sig att du ser på den nu?
Jag zappade bara in på 12:an och så var den där. Och den är ju så jäkla bra. Alltså.
Vad härligt.
Vilka rollprestationer. Det är fantastiskt alltså att se, tycker jag.
Underbart. Vi pratar ju inte om filmer här ikväll. Vi pratar ju om livsråd. Det var inget livsråd du tog med från jägarna där, eller?
Nej, det var det inte.
Förstår. Vad har du på hjärtat? Vad vill du prata om i ämnet livsråd?
Jo, jag tycker att hela världen är lite för kall för min smak, om man säger. Jag är så här att jag ger folk beröm medan jag har chansen när någon gör någonting bra mot mig, om man säger. Och det är vi alldeles för dåliga på. Vi håller på att prata om folk när de har slutat sina arbeten eller gått därhän, att den här killen som vi hade på jobb, han var ju fantastisk. Han satt alltid på kaffe åt oss när vi kom på morgonen och sånt där. Istället för att ge honom eller henne beröm medan man har chansen. Att man säger till expediten på livsmedelsaffären som man går till att gud vad trevlig du var, det var vilket glatt leende du har. Alltså ge folk mera beröm med att man har tid att göra det liksom, och de kan ta emot det dessutom. För det är alldeles för vanligt att man håller på att snacka om sånt långt efteråt när ingen kan ta emot det.
Ja, varför är det så svårt att säga de där orden väl på plats, tror du?
Jag tror att det handlar om att man är för lite ego, som man säger. Man vill inte säga så. Man vill inte ge andra komplimanger på det sättet. Som det gör jag liksom hela tiden i princip. Liksom. Jag hade en episod för 2 år sedan, så var vi ute på resa. Och då var vi uppe i Dalarna, uppe vid Mora. Och då gick jag in till Dressman där, butik. Det finns många andra butiker också, men jag gick in i klädebutik där i alla fall. Och då blev jag bemött av 2 tjejer som hade precis startat upp den där butiken i Mora och gav dem då beröm. Och sen när jag kom hem så gick jag in på butikens hemsida och skrev liksom att jag tyckte att det var så fantastiskt att få den servicen som jag fick utav dem. Och bemötande liksom. Och det var så att de fick det här, jag vet att de fick det här till sig. Och det är så, jag tror att det är så värdefullt, för att om du som människa går ut och får ett negativt utav någon som säger någonting, att där gjorde du fel, då kan du ta från det där plusset som du kanske har fått tidigare av någon annan som har sagt att gud vad du var duktig på det där liksom. Att man ger folk de här plussekvenserna som kommer liksom. De här små sakerna som kanske är en liten sak för någon annan, alltså för det man gjort för dig, men det är stort för just för dig liksom.
Verkligen, så är det ju. Men du Kjell, du verkar ju ha ett väldigt stort hjärta och givmild i dina komplimanger för din omgivning. Varifrån kommer det här?
Ja, det kommer utav att jag, det här är 1994. så mötte jag Sveriges, ja, världens bästa författare, Astrid Lindgren. Jag har varit illa åtkommen i plugget i 9 år. Så jag har haft Alfred och Emil som mina stora, stora, stora idoler, om man säger så. Liksom överhuvudtaget henne, de har skrivit om. Jag åkte upp till Dalagatan, ringde på dörren och inte skulle komma in först. För att jag, hon sa, vi sitter och jobbar, säger en hemsamarit då. Mm. Och då säger jag, jag vill bara lämna den här rosen och få en autograf.
Mm.
Och då kommer Astrid själv. Och så säger hon till mig, vad är det som händer? Jag hör någonting men jag vet inte vad det är.
Mm.
Ja, det är ett av dina fans som är här och vill lämna en ros och få en autograf. Kom in. Vi har tid med sånt, sa hon då. Och då tog hon sina spretiga fingrar mot mig och så sa hon, varför har du inte kommit tidigare för? Nej, sa jag, har inte vågat, sa jag, för att man är ju bara så liten som barn och så vidare. Jag vill att många små barn kommer och hälsa på mig, det tycker jag om, sa hon. Och så tog hon mig i öronen och sa hon, kom ihåg att du är värdefull för mig, sa hon så här då, va? Och sen på söndagen så var jag nere i Kungsträdgården och träffade Agneta Sjödin.
Mm.
Och då säger hon, får jag ta en bild på dig och få en autograf? Ja visst, sa hon, det är lugnt, du kan få det. Har du många, sa hon? Ja, jag har några stycken, så här. Vilka har du då, sa hon? Ja, jag har Astrid Lindgren bland annat, sa jag. Så här. Ja, när fick du den? Ja, den fick jag i onsdag, sa jag. Den vet jag om, sa hon till mig.
Vilken?
Ja, men hur kan du veta det, sa jag där.
Mm.
Jo, jag polar med Niklas Strömstedt, men det får inte säga att jag har sagt, för det är inte officiellt, sa hon ännu. Men Astrid hade ringt till Margareta och berättat att det hade kommit upp en kille och ville lämna en ros och få en autograf, och hon hade tyckt att det var så stort. Och därefter så tände min låga ännu starkare, att säg till folk att de är bra medan ska ha chansen, sen är det för sent. Liksom, va?
Ja. Ja, det är vilken vecka för det där på 90-talet med både Astrid och Agneta. Men du, om vi ska vara lite praktiska här då. Det är säkert många lyssnare som runt om i landet som lyssnar här nu och tänker, men vad kan jag göra redan imorgon för att bli en bättre medmänniska mot min omgivning? Vad vill du säga då? Praktiska tips?
Ja, det är bara om man kommer till arbetet och så är det någon som håller upp dörren åt den, att man tackar för det. Att man har mera vänlighet mot varandra, liksom rent generellt. Att man ser de här små sakerna som händer, som någon gör för en.
Mm.
Och att det får en betydelse, att man visar att det här betyder mycket för mig.
Mm. Och våga ge det här berömmen till de andra. Jag är jätteglad att du ringde in, Kjell. Jag inspireras över ditt stora hjärta och vad du gör. Och jag hoppas många andra där ute tar efter dig, för jag tror att världen vore en fin plats. Jag är också övertygad om att Astrid där är glad över det du gör där uppe i himlen. Så stort tack, Kjell. Jag önskar dig allt gott och en fortsatt trevlig kväll.
Samma på dig. Tack.
Tack. Med mig i studion nu så har jag vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Du är fortsatt vaken och glad.
Ja, jag är vaken och glad.
Ja,
vi har fått väldigt mycket mejl och det är fortsatt hög verksamhet på Facebook.
Ja, vad roligt, för att samtalen som kommer in är ju helt fantastiska. Och du har ju koll på både Facebook, Instagram och mejlen.
Ja.
Har du lite utdrag på vad som sägs där?
Ja, jag tänkte läsa upp ett mejl som vi har fått här då till karlavagnen@sverigesradio.se. Rådet fick jag då jag var 16 år 1966 av min chef på mitt första jobb. Han var en alkoholiserad före detta yrkesmilitär och som på fredags eftermiddagarna under spritens inverkan berättade mycket målande och inlevelsefullt om militärlivet. Jag var tydligen en bra lyssnare som kom med några frågor då och då. Så fortsatte det ett år tills han föreslog att jag skulle söka värvning i försvaret. Jag var nog ganska lätt påverkad av hans berättelse. Så skedde. Jag sökte och blev antagen, ryckte in sommaren 1968, knappa 18 år gammal. Jag stortrivdes med lumparlivet och var nog en ganska duktig soldat, för jag blev uppmanad att söka in på en första skola i en rad av olika utbildningar till yrkesmilitär. Så småningom på en av dessa utbildningar i Uppsala i början av 70-talet träffade jag min blivande fru som studerade på universitetet. Vi har nu varit gifta i snart 50 år, har två vuxna söner, barnbarn, villa, vovve och Volvo. Vad hade hänt med livet om jag inte lyssnat på min gamla chef för 60 år sedan? Hälsar före detta yrkesmilitär som är tacksam för rådet jag fick då och att jag lyssnade.
Oh, fantastiskt. Du vet hela den delen att en sån liten, att man faktiskt lyssnade på den personen, en alkoholiserad yrkesmilitär till lika chef, ändå liksom ta till sig orden ifrån honom och vilken väg livet har tagit efter. Han hade träffat sin fru.
Precis. Livet är ju en massa slumper.
Ja, ödet säger vissa. Hugo, har du själv fått någon livsråd så här som du vill delge?
Ja, jag vet inte. Om jag funderar lite på det. Jag kommer ihåg att min morfar sa åt mig att jag aldrig skulle börja röka, till exempel. Sen dumt nog så lyssnade jag inte på det då. Men nu röker jag inte längre.
Nej, i alla fall, bra. Som tur är. Till slut lyssnade
jag
på honom.
Ja, precis.
Ja, men det är bra. Rök inte. Det sa Siv Malmqvist till mig en gång också. Ja. Så det, jag går på det. Ja, är det något mer som har kommit in i inkorgen?
Ja, det är en del personer på Facebook som har delat med sig av egna små tips. Ja. Susi skriver, tro inte på hörsägen, bilda dig en egen uppfattning av människor och lär dig vad självrespekt är.
Kloka ord. Har vi något mer?
Maria skriver också, var snäll, ta vara på dina nära och kära, jobba inte ihjäl dig, ge dina barn tid.
Ja. Sånt där kan träffa en annan, liksom en ettåring hemma, och man jobbar och sliter och försöker samtidigt vara en bra familjefar, men det är klart, tiden kommer aldrig tillbaka på något sätt, som man får ta tillvara på den. Tusen tack för den uppdateringen, Hugo. Väldigt mycket fina ord som kommer in här. Hörni, kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är därmed alldeles strax slut, tyvärr. Jag vill passa på att tacka er allihopa som har ringt in och skrivit till oss och delat med er av era livsråd till mig. Och såklart också tusen tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill du fråga något, så finns det på sociala medier och på mejl. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagskväll och söndagskväll.